Värvet görs i samarbete med Acast.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag har alltid varit en slugger liksom. Och i ärligt talat så pratade jag faktiskt, jag ringde min fru idag, vi snackade och jag sa det att det kanske är läge snart att börja liksom varva ner. Med det sagt, jag kan alltid göra musik, för jag kommer alltid kunna skriva låtar och vilja göra musik. Men jag kanske inte behöver göra det på det här sättet längre. Jag kanske inte behöver känna den här lutherska plikten. Jag väger ju hela tiden allting också mot vad jag har i vågskålen. Och den andra vågskålen är ju familjen liksom. Alltså nära och kära.
Det är 24 år sedan dagens gäst skivdebuterade och han fyller 48 i maj. Således har Petter varit en del av vårt medvetande i halva sitt liv. Och vilken debut Mitt sjätte sinne var förresten. Inte minst Mikrofonkåt och Vinden har vänt måste räknas som klassiker. Inte bara inom svensk hiphop utan dit och kulturhistoria. Och kanske var det att han gjorde en ny typ av hiphop där känslorna fick plats, eller så var det helt enkelt för att det lät så fruktansvärt bra.
Från undergroundnivå, siktar mot toppen så långt jag kan nå. Kommer in, rulla hårt i Stockholms terräng. Det är titeln jag vill åt, jag är mikrofonkåt.
14 album senare gör han fortfarande musik, men har sedan många år flera järn i elden. Petter var tidig med att sprida sina graser. Och exakt vad han har på sitt bord idag, ja, det avhandlas i Värvet avsnitt 513, där såväl ADHD som hästpojken också förekommer. Här är Petter Alexis Askergren. Hur är läget?
Bra tycker jag.
Det var bara så.
Ja.
Det var vad jag fick.
Eller, ja, nej, men det är bra. Tycker att det blir läskigare och läskigare att göra podd. Men det här känns ändå som ett kärt år, återseende. Det var ju, jag kommer inte ihåg när vi träffades, men det var ju några år sedan.
2013 skulle jag gissa.
Ja, det kanske det var.
Mm. Varför tycker jag att det är läskigt att göra podd nu för tiden?
Jag vet inte.
Är det Alf Tumles fel?
Nej, Vinpodden känner jag mig så himla, där känner man sig så bekväm, där har man ju sitt filter liksom, eller man har ju man pratar om vin liksom. Det är en ganska nischad podd, den heter Dela en flaska, och ibland känns det som att man vet inte om någon lyssnar på det, men jag tror att vi har en ganska liten lyssnarskara, men ganska nischad skara sådär, som är väldigt inbitna vinmänniskor, så. Så den är ju lite nördig.
Och ni har ju gjort live-grejer. Då verkar det som att det alltid är lapp på luckan.
Ja, nej, men det är det ju, ja, verkligen. Folk har ju verkligen kommit på såna här tillställningar när vi har gjort så kallade vinkvällar och såna saker. Nej, men så är det, verkligen.
Till att börja med så skulle jag ändå vilja liksom lite bena ut huruvida du fortfarande... har, alltså du, ditt liv är tudelat. Det är Stockholm och Åre fortfarande.
Mm.
Och sen sommartid, även Koster, gissar jag.
Ja, ibland på Koster och en del ute i, vet du, Haninge. Beroende på liksom vad familjen väljer att vara och hur vi lägger upp saker och ting.
Mm.
Vi är väldigt så, planerar väldigt mycket, lite som det kommer.
Okej. Okay. Ni planerar väldigt mycket lite som det kommer.
Ja, du hörde motsättningen där. Nej, men det är, alltså, i vårat liv så finns det någon sorts organiserat kaos.
Mm.
Vi får det väl att funka och hur vi vill göra med våra scheman och så. Sen vet jag att utifrån ser det säkert helt galet ut. Men som min fru sa häromdagen, att hon sa det att jag är så fruktansvärt trött på att någon har åsikter om hur vi lever vårat liv.
Mm.
Och jag kan faktiskt förstå henne, att hon känner så.
För ni gör väldigt mycket grejer ihop. Du,
ja, men vi är lika. Vi är ju, vi har en liten stuga uppe på fjället som heter Ripmon som vi driver. Och där uppe i Åredalen, uppe i Ullodalen. Och så får vi en grupp dit och ja, men då fixar vi alltihopa och styr upp det och kör och bara smäller på.
Mm.
Och hon är ju fruktansvärt duktig och sådär bra på att göra sådana här saker. Så, men vi funkar väl så som familj. Och sen är det väl delat, jag är ju liksom som ett delat boende. Jag bor i Stockholm, men jag bor i Åre också. Så att jag är både och. Jag åker kors och tvärs hela tiden. Och så har det varit nu under en längre period. Och det är väl också för att hon... trivs väldigt bra där uppe. Och jag tror att det är viktigt att man liksom är på någon plats där man gillar att vara. Och i mitt fall så kan jag vara hårdare mot mig själv för att jag har varit i någon sorts reseväska de senaste 20 åren ändå. Så det är så mycket lättare för mig att anpassa mig till det här liksom kringflackande livet. Jag kommer in här idag med två väskor. Liksom. Det är alltid två väskor.
Mm. Och för du ska till Åre så småningom idag?
Nej, nu ska jag vidare på någon grej idag. Men jag ska ner söderut imorgon. Liksom. Då ska jag till Varberg och göra en föreläsning. Och då är jag också så här... Jag är ju skadad för att den tiden som jag inte är med familjen tänker jag att den... Alltså jag måste trycka in så mycket jobb som det bara går då. Eftersom jag i stort sett kör ju 2 veckor per månad. Så då ringde en polare som har en restaurang i Borås som vi i vår importfirma säljer vin till. Och så frågade jag, ska inte komma och jobba imorgon kväll? Istället för att åka till Göteborg och sova där och kanske ta det lugnt och sen åka hem. Men då tänker jag att då trycker jag in 2-3 timmar på krogen och jobbar. Mm. Så då åker jag hellre vin i Borås. Men jag tycker det är kul också. Så det är ju inte som att jag plågar mig själv med det. Utan jag tycker att det är fruktansvärt roligt att göra det. Så att, som jag.
Mm. Vi ska prata lite om hur du hushåller med din energi, för det är ju jävligt intressant att höra tycker jag. Men om vi bara ska bena ut det du har på ditt bord då. Mm. Så har jag har skrivit upp följande. Något slags hotellverksamhet, musik, ett eget swimrun, vin, alltså vinimport och även egna viner där i. Föreläsningar, podcast och något slags studioverksamhet som kanske bara är din förvisso. Men det var det jag kunde komma på rak arm. Har jag missat något?
Ja, ett ganska stort konstnärskap har jag nu hållit på med i ganska många år. Och konst är någonting som jag egentligen hållit på med hela mitt liv eftersom jag är uppväxt i en sån familj. Och jag tänkte på det där häromdagen om varför det har blivit sån stor grej för mig de senaste 6-7 åren. Och det har liksom bara eskalerat mer och mer. Och jag tror att det är på något sätt att jag försöker uppfylla någon sorts vision mina föräldrar hade för mig. För att när jag sa till mamma att jag vill hålla på med musik när jag var liten, då sa hon att vi är konstnärliga i den här familjen, vi är inte musikaliska, sa hon. Och det där liksom hängde med mig rätt länge. Sen blev jag artist då och gjorde den grejen. Men det fanns väl någon idé om att jag skulle liksom, eller det fanns nog en idé för alla mina syskon att vi skulle söka konstfack och liksom gå konstskola och allt det där. Men jag växte i alla fall upp med mycket utav det. Och sen min pappa... Och mamma gick bort, men framförallt min pappa som målade mycket, så tror jag det är ett sätt för mig att också hålla mig liksom i kontakt med honom på något vis. Sådär, lite märkligt kanske det låter. Men han målade ju så himla mycket och jag är så otroligt besviken på mig själv att jag inte målade mer med honom när han var vid livet. För han, vi målade, absolut gjorde vi, men jag hade kunnat gjort det mycket, mycket mer. Men jag var ju på en annan plats i livet då. Så det är någonting som jag... Ja, det lägger jag väldigt mycket tid på idag. Och nu kommer jag in med 2 väskor. Men normalt sett när jag reser nattåget här till Åre så har jag en stor sån här arkväska med mig. Med liksom jättestora akvarellark. Och sen så har jag alltid målargrejer med mig. Och de där följer med mig hela tiden. Vart jag än är. Och de har varit med mig på turné de senaste åren. De är med mig. Mitt turnégäng är också så här, de är vana vid att jag kommer. De kommer med sina instrument, jag kommer med så här konstgrejer som jag släpper in i någon turnébuss. Men det har varit en stor grej för mig och jag känner att efter 20 års liksom ganska hårt körande i musik, vilket jag älskar och tycker är svinkul. Och speciellt nu, för nu är jag också inne i en sån musikskaparprocess såklart. Men så kände jag någonstans att jag behöver ge det här mycket mer tid.
Det är roligt för att du redan då 2013 så pratade du om att du ville gå, ja men du ville utbilda dig inom måleriet och ta tag i det liksom, den tanken.
Ja, det kan nog stämma överens med också att du gjorde intervjun 2013, för jag, när jag tittar på allt som jag gjort så är det tydligt avstamp från 2012. Det är någonting som händer där och jag tror att det är att min Mikaela, min fru, som helt plötsligt bara sådär börjar tokpeppa mig på att det här ska du göra. Och jag tror att det kanske också är någon sorts förhoppning av att jag skulle satsa mer på det och vara hemma mer och så. Men därifrån är det väldigt mycket, och jag vill ju såklart, jag och min syrra har ju extremt mycket kontakt på grund av att vi båda gör det här ihop, för hon målar också. Så att det har blivit en viktig del för mig, och som jag ser mer och mer att göra framöver faktiskt.
Men din far, antar jag då, lämnade ju, borde rimligen ha lämnat massa tavlor efter sig.
Det har han, absolut, och de hänger ju på diverse olika väggar, mycket hemma hos mig. Så att jag har ganska mycket av det kvar, liksom så, lämnat. Så han hade kunnat gjort en förmodligen jättefin utställning och sådär, men han hade, det som var så knasigt var också att han var ju så otroligt blyg och kunde liksom inte riktigt pusha sig själv eller marknadsföra sig själv eller liksom promota sig själv, vilket jag hade gladligen velat göra idag. Om han hade varit vid livet så hade jag ju jättegärna velat göra det då, eller liksom, det skulle i och för sig kunna göra nu också, men oavsett vad, jag har de här akvarellerna och syrran har en del och min bror har en del också. Så det finns mycket som är kvar. Vi har inte slängt någonting, liksom. Absolut inte.
Mm. Men ja, det låter ju som en ganska fin idé om ni skulle ställa ut tillsammans, du och din syrra, och liksom även inbegripa din pappas
ja, verk. Ja, det hade kunnat vara någonting faktiskt. Ja, nej, men absolut. Men jag tror väldigt mycket på, alltså nu när du rabblar alla de här grejerna så blir det ju så här, jag vet att det ibland kan vara störigt och provocerande för människor för att de tycker så här, hur fan kan du hålla på med alla de här grejerna och det är så spretigt alltihopa. Men för mig på något sätt så finns det någon sorts harmoni i allt det där. Det finns en balans, det finns en, ja, men det finns också små grupperingar av olika människor som är runt varje sån här sak också. På den gemensamma nämnaren för alltihopa är också att det är väldigt passionsdrivet. Alltså jag tycker att allting är väldigt kul. Och jag tror också att man har, när man tycker att saker och ting är roligt att göra, då har man också en sån här extra växel. Det finns alltid två eller tre extra växlar på att man kan göra extra mycket för att man tycker att det är roligt. När någonting är skitjobbigt och man har massa saker, då blir det ju väldigt mycket tuffare helt plötsligt med allting. Och sen så tror jag väldigt mycket på, det låter ju så klyschigt, men det handlar ju också om att följa drömmar och liksom på något sätt så här, jag har en dröm om att så här, ja, men jag vill nog, om jag skulle se på mig själv när jag liksom slutar göra musik, eller jag kanske aldrig slutar göra musik, jag kanske fortsätter skriva låtar, eller jag kanske fortsätter uppträda, kanske inte i den takten eller den produktionen som jag har gjort de här senaste 20 åren, men jag ser mig själv landa väldigt mycket mer i att jag håller på med måleri och konstnärskapet. För att det som också är ganska skönt där, det att det inte finns några andra. Mm. Det finns inga andra delar i det. Det finns inte någon producent, det finns inte någon som ska tycka någonting om det. Utan jag gör allting själv. Det här, det är bara jag, 100% pangbom, ingenting annat. Liksom. Det är jag. Men sen bygger jag ihop alla mina saker, att liksom musik som jag gör nu till exempel, håller jag på med ett ganska stort så här, albumprojekt. Då har jag ju, nu har jag liksom, samtidigt som jag gör det så lägger jag lika mycket tid på att måla till det här projektet. För att när det sen kommer så finns det också en visuell del. Och den har jag gjort.
Mm.
Och den har jag fått skapa själv. Och det känner jag också har varit en viktig grej för mig. Att så här, nu har jag skapat min egen visuella del i det här. Och det kommer också mynna ut i någon sorts utställning ihop med musiken. Och då har jag liksom fått ihop två världar, vilket är ganska härligt. För att normalt sett så har man alltid så här, om man gör musik eller så gör man det där. Men nu bara får jag ihop de här två sakerna.
Och vad dricks det på vernissaget?
Ja, det är också bra, för då har vi en tredje komponent som vi får in där. Vi får in vin. Jag vet inte, förmodligen någonting Nebbiolo och någon Piemonte eller någonting sånt som jag gillar väldigt mycket.
Mm. Och sen så finns det ju, för då, jag antar att det finns etiketter som du har gjort.
Ja, alltså om man pratar om mina viner och sånt där som jag håller på med, så började jag precis som många andra med liksom det här offentlighetsgrejen, vin, kändisvin, eller i vinvärlden lite finare sagt private label. Men skillnaden var väl att jag ganska snabbt liksom djupdök i det här, för jag insåg att det här är någonting som kommer bli en stor grej för mig. Det här är någonting jag älskar. Jag har alltid älskat vin, men det var också som att jag upptäckte, det var som att upptäcka musik liksom, fast på nytt. Det att man gillar en producent, man gillar en låt, man gillar en artist och så bara, wow, den artisten har jobbat med den, eller den producenten har gjort den där artisten, så, ja, så helt plötsligt har man hittat Motown i Wien liksom, eller vad det nu är för någonting. Och i allt det där så fördjupade jag mig väldigt mycket i det och
ja, men blev väl sommelier också?
Ja, det blev jag också. Jag liksom, gillar inte att skryta, men det när, jag kan göra det när det gick bra i skolan, för jag kom ut som kurs 2 och fick stipendium, men det var den enda gången det gått bra för mig i skolan. Så jag är väldigt stolt över det. Men saken i alla fall att i allt det här så började jag väl liksom utveckla en ganska seriös inställning till vin, och speciellt med de här vinerna som jag då gjorde. Men då gjorde jag det under ett varumärke som jag kallade för PLX. Sen nu på senare tid så har vi startat en separat vinimport i ett helt annat bolag. Det har inte med PLX att göra. Det heter Budbreak Wine. Och där jobbar jag med Gabriel och Nikolaj och de som jag håller på med nu. Och den verksamheten sitter ihop med studion som jag jobbar i. Så att där är också ett sätt att liksom, jag springer mellan de här olika sakerna. Jag är i studion och jobbar, gör musik, och så springer jag ut och så hänger jag där ute i 10 minuter och pratar med dem. Okej, vad ska vi göra här? Vad ska vi göra där? Och så springer jag in och så... Det funkar väldigt mycket så för mig i min verksamhet och i mitt huvud. Att jag, det är ungefär som att jag har 8 tennisbollar framför mig. Och varje tennisboll på något sätt symboliserar någonting jag gör. Det är samma sak som när jag målar akvarell. Akvarell är ju väldigt beroende av säkert olja också. Men just nu i fallet akvarell så måste det torka. Mm. Och ibland så måste det torka innan jag lägger på nästa lager med färg. Torkar. Jag går och gör något annat. Kommer tillbaka efter 20 minuter. Ja, då är det torkat och då kan jag lägga på nästa lager eller göra någonting nytt. Så att i min hjärna så blir det väldigt behagligt. Mm. Men jag tror också att det här är kul. Det finns ju väldigt romantiserade bilder om att så här, oh, du är artist och sitter sent i någon studio liksom, och det är någon gammal konjakflaska på något piano liksom, och så sitter du där på natten och så skapar du. Alltså det där går ju fett bort för mig. Jag måste ju vara 6, 7, 8 på morgonen i en studio. Det är då min hjärna är som bäst. Det är då det är liksom allra, allra bäst. Men jag kan alltid plocka upp liksom, jag kan skriva text bara när jag går hem härifrån, eller jag kan måla. Jag har målat jättemycket på nattåget. Jag sitter där duduk, duduk, duduk på nattågen liksom, släpar med mig, sitter jag och gör det där. Det är meditativt för mig då att göra det. Och svar, ja, jag kopplar bort. Jag vill inte bli distraherad då, helst inte.
Men är det avkoppling eller är det prestation?
Alltså det är någon sorts, förlåt, det är en väldigt, väldigt bra fråga. För jag ska svara också helt 100% ärligt på det. Och jag skulle nog vilja säga att det finns en balans däremellan. För att det finns en avkoppling i det hela som är fantastisk. Men det finns också en drivkraft av att lyckas. Inte i form av någon sorts liksom fame och berömmelse, utan mer att lyckas i form av att säga så här: vet du vad, det här blev väldigt, väldigt bra, det här är jag väldigt nöjd med, det här är så bra så det här ramar jag in, det här kan jag hänga på väggen, eller det här tycker jag. Den drivkraften finns ju där hela tiden, men den har jag i musik också. Och det är hemskt att göra musik och känna att du har suttit i 5 timmar och bara, det här blev inget bra, samtidigt som den euforiska känslan av att gå därifrån och ha gjort någonting som är bra är så, det är sån high, det är en sån höghet som man känner i kroppen. Så jag tror inte det finns någonting som skulle kunna få mig att känna likadant. Den här liksom euforiska känslan av att det här blev bra, eller jag kan, jag lyckades. Jag, precis som jag sa i början av samtalet också, det här med mina föräldrar eller med min pappa, jag tror att att måla och sådär, det är någon sorts, jag vill också visa att jag kan det för honom, även fast han inte finns här. Men det är på något sätt så här, bättre sent än aldrig, om du förstår vad jag menar. Det är lite den känslan.
Jag har nog aldrig liksom satt en penna eller liksom en pensel till ett papper och sen så har det blivit som det som jag tänkte att det skulle bli i mitt huvud. Men är du där?
Jag tror aldrig någon är där. Jag tror inte att man är det. Det är inte jag med musik heller. Jag kan ha en idé, jag kan ha en vision. Så här, fan, det här kan nog bli bra. Alltså det händer ju jätteofta när man gör musik. Att man har en jättestark idé och en vision. Och sen så bara, är det svart i pannkaka. Men ibland så bara, nej men gud, det här händer. Det händer på riktigt. Det här håller verkligen på att bli någonting. Och det är exakt samma känsla med det visuella skapandet, alltså med målning. Det är samma sak. Och jag har gjort den här skissen, det här kommer bli superbra. Eller så har jag inte skissat alls, jag bara målar på vitt och bara kör. Och har en jättefin känsla och så bara färgerna börjar rinna åt fel håll. Eller det blir bara knasigt och det blir konstigt. Eller så har jag bara att jag går på friflöde och så lyckas jag göra det sådär spartanskt och hålla igen. Och verkligen vis, liksom få fram vissa färgkombinationer som harmoniserar med varandra. Och så bara, det här blev så bra.
Mm.
Men det är, jag vet att alla skulle önska att de kunde liksom köpa sig den där perfektheten. Alltså om man bara kunde beställa den. Men det går inte att göra det. Man måste bara göra mycket. Det är ungefär som när jag gör musik. Jag gör mycket för jag vet att jag behöver. Och jag behöver också utvecklas fortfarande efter alla dessa år. Behöver jag fortfarande så här vara väldigt prestigelös. När jag målar, jag skickar alltid till min syster på sms. Och så säger hon så här, men du vet vad. Gå på med lite koboltblå där så kommer du få fram den känslan. Eller ta den där så kommer det bli mycket mer så. Nej, inte gå på mer, skriver hon så här. Du får inte, låta vara, så där. Typ så. Så att vi håller på så där hela tiden. Och jag skulle aldrig liksom bete mig på ett sätt som att det här kan jag. Och ingen kan säga till mig hur jag ska göra. Utan jag är ju fortfarande idag så sugen på att lära mig saker. Och jag tror att det är det som gör att jag kan utvecklas och att jag är prestigelös där. Och det är samma sak med musik. Jag bollar alltid mina grejer med folk och lyssnar jättenoga på vissa människor. Vad de tycker och de tänker, som Sleepy eller Patrik som har varit här också och du har pratat med. Han är vad jag kallar filtret, han är en sån här, även om jag ibland tycker att han har fel, så det är inte alltid vi är överens, men ofta är vi överens. Och det är ofta skönt att ha den där sanningssägaren, för han kan säga så här, men vet du vad Peter, nu, det här låter tråkigt, det här har jag hört förut, det här har du sagt förut, och nej, nu får du prata om något annat. Och de där orden och de där uttrycken, de är uttjatade.
Men har du kört över honom?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror inte att jag har gjort det så mycket. Kanske att jag gjorde det med två låtar. Typ runt 2007 som var sån här. En låt framförallt tror jag. Men jag körde över honom lite grann. Men det då skulle jag säga står det i så fall 101 till honom. I överkörningar.
Okay.
Men jag är också. Man får inte glömma det också. Så här, att man. När man har gjort någonting så har man också ett annat utgångsläge. Att man har man nästan försöker övertyga sig själv om att det här faktiskt blev bra. För att man vill att det ska bli bra.
Mm.
Men då är det ju ännu viktigare att ha en person som kan vara ärlig och rak. Och det beundrar jag honom för väldigt mycket. Att han faktiskt kan vara. Även om jag kan tycka att han är en skitgubbe ibland. Men det bygger ju oftast på att han har en idé och en tanke på att så här ska det vara. Det enda som kan bli farligt är om det kommer in för mycket i hans egna värderingar. Utan att vi måste vara någonstans, vi bedömer kvalitet här. Liksom. Sen förstår du vad jag menar när jag säger det?
Alltså inte exakt. Men
men det är så här, vi är alla olika människor. Är det för påverkat bara vad man själv tycker? Eller det här blir fel, jag vet inte hur jag ska förklara det, men det finns någonting, jag vet att han bedömer mig på ett väldigt professionellt sätt. Det är mer så.
Okay. Men du, vad tycker du bäst om att måla?
Nej, men just nu har jag varit inne i tre världar som jag har varit väldigt mycket. Och det ena har varit väldigt mycket ganska dystopisk känsla av Stockholm, nattetid. Ganska mycket funktionalism av någon anledning också. Det är lite intressant med funktionalismen för att vi pratar oftast om den, att vi liksom tycker Brunkebergs torg är så himla fult och alla de här liksom fyrkantiga byggnaderna. Men de är ganska fina när man ser dem avbildade, vad jag har kommit fram till. Vilket är lite sjukt, för att jag börjar tro mer och mer att istället för, de kanske inte var meningen att de skulle vara arkitektoniska verk som vi skulle verka och bo i, utan att snarare att det skulle vara nästan installationer eller stora konstverk på något vis.
Plåtar du av på nätterna då? Och sen...
Ja, jag har varit ute och tagit jättemycket bilder, fotar hela tiden. Jag har ju en sån, i min telefon så har jag såna här olika mappar där jag liksom har inspo inför det här, inspo för det där, inspo för det där. Sen av förklarliga skäl så har jag målat jättemycket i fjällvärlden och självklart väldigt mycket på västkusten.
Är det inte jättesvårt att måla snö?
Det är fantastiskt med snö för att det är ju ofta ganska vitt, men det finns ju väldigt mycket färger i snö. Olika nyanser, olika blåa nyanser framförallt, gråa nyanser, även bruna nyanser. Det finns så många härliga liksom kontraster.
Jag vet faktiskt inte om det var i Värvet eller om det var i något annat sammanhang, men Thomas Alfredsson berättade om, du vet, Låt den rätte komma in, den filmen.
Mm.
Det var pissesvårt att filma den, för det var...
Just det, det var ju så vitt.
Det var jättemycket snö och sen så var det jättemycket natt.
Aha.
För det var ju en vampyrhistoria liksom. Och sen så hittade de något jävla filter eller hur fan det var.
Det finns ju någonting som är väldigt vackert med snö på natten. Som jag älskar de här scenerna från... Är det Polanski som gjort den, Vampire Killers med Sharon Tate, en av filmerna hon är med i, där Vampyrernas natt heter den på svenska. Det är som en sån här komedi, utspelar sig i Transylvanien då, men det är liksom otroligt fina nattliga bilder över så här snölandskap. Det är säkert riggat och fixat och allt sådär, men tänker oftast på det nu när du säger det. Snö, alltså det är någonting med fjällvärlden också som har varit väldigt sådär, det är stort, det är pompöst, det är liksom, det är kraftigt på något vis, det finns så mycket. Och det har jag såklart målat mycket också. Och sen är det västkusten, Bohuslän, för att det är liksom kostar, jag spenderar mycket tid där också. Så det har varit lite de här tre världarna. Så Stockholm är ju väldigt så industriellt, hårt, mörkt på något vis, kraftigt.
Vad händer i ditt huvud när du målar?
Alltså, på något sätt så stannar ju tiden. Det är väl egentligen det första som händer. Och så länge det går bra i processen så känner jag ju ett välbehag. Alltså att jag är på väg och lyfter liksom, lite euforiskt i kroppen hela tiden. Och det sjuka med det där är att det är läskigt, va? För det är ju också så här, i samma sekund som det inte blir så bra, att man börjar gå för lite fel, så börjar man ju dippa väldigt mycket. Och går det väldigt bra så blir det som att det liksom stiger och stiger och stiger. Och sen så är det klart, då är det liksom, då är det lite som en crackpipa, då vill man ju på den där igen. Det är samma sak som man gör musik, så är det ju så. Men för mig är det så här, det kan låta väldigt krystat, men jag känner ju någon sorts total frihet också, för att jag mår väldigt bra utav det. Jag behöver inte gå ut någonstans. Jag kan stå i liksom där jag står och göra det där. Om jag gör det inomhus eller vad jag nu är någonstans. Så jag på något sätt lite försvinner i tid och rum. Och ibland så tror jag att jag mår ganska bra utav det. Att ha det så. Det är en avkoppling för mig på många sätt. Men samtidigt så pågår det ju någon sorts världskrig i mitt huvud under den tiden jag gör det där också. Fast då är det i den kreativa världen som man befinner sig. Och det är samma sak som jag, återigen samma sak som musik, jag jämför de här två sakerna för att processerna är för mig så otroligt lika.
Men du är ju, alltså musiken är väl för det mesta för dig ett grupparbete?
Ja, så är det ju, absolut, mycket mer, och det är mycket mer att koordinera runt omkring och sådär, men återigen, jag byggde en studio tillsammans med min kompis Sammy för ungefär 2 år sedan, och han och jag är ju otroligt nära och blivit ännu mera de senaste 2 åren. Det är nästan som ett gift par, men det är ju också för att vi byggde den där studion. Det här var väl kanske under sommaren 2020 när liksom covid härjade som mest. Och sen bara bestämde vi att vi går till den här studion och gör musik. Jag kunde ju ringa honom och säga att vi syns i studion 6:00, och då var han där också. Och så satte på kaffe och spelade musik, lyssnade, vibade, liksom höll på. Det blev en process, och sen så var man klar vid 12:01. Och det är så tydligt tecken på att det är då min kreativa hjärna är som bäst. Det är då jag gör det som bäst när det gäller musik. Måla kan jag göra egentligen senare på dagen, och det har jag inte alls lika mycket... det här spetsen på som jag har när jag gör musik, att jag måste vara liksom att det är tidigt på morgonen och sådär. Men det blev ett inrutat mönster, det blev nästan som att jag hade ett riktigt jobb för att jag gick till en studio och jag hade min egen studio. Det var också en ganska konstig känsla att ha det, för att normalt sett så har jag alltid stått och liksom tjatat på andra för att få komma in i andra studios och sådär. Så att nu hade jag det min egen plats och en trygg punkt som jag kunde vara och sätta upp så som jag ville ha, börja spela in mig själv och jobba på det sättet. Men återigen, det är klart att det är, jag tar in låtar och musik från andra och sådär, så det är klart att det är grupparbete. Och det är därför jag tror konsten är så otroligt fri för mig, för att där gör jag det liksom själv. Men det är också så kul, för jag har liksom bara skrapat på ytan de senaste åren. Jag kommer ihåg, i och för sig, jag höll ju på med keramik när jag gick i gymnasiet, och jag vill ju också hålla på med det, testa det. Jag vill prova alla de här sakerna. Jag tycker att det är extremt tilltalande för mig.
Men du, jag tänker, nu kanske du inte kommer riktigt ihåg hur det var förr i tiden, men jag vet att du i alla fall tidigare har pratat om att det var så här, ja, men det var svårt för dig att få beats i början. Och jag antar att det inte riktigt är så nu.
Alltså, både ja och nej. Det är så, det är svårt det där, tycker jag, att veta. Ibland så när man hör av sig så är folk superpeppade. Sen kan det vara tvärtom också. Att det tar lite mer tid och man måste tjata och så. Men i tidigt i min karriär var det ju verkligen en kamp. Då var det ju, då tog jag ju leftovers, så att säga. Och jag tror också att det faktum att min första skiva lät så som den lät 98 är att den har ett mycket mer distinkt 96-95 sound egentligen. För att de beatsen som jag hade var så kallade leftovers. Men jag satt ju och grävde i såna här liksom beatsbackar där man hade slängt kassettband med låtar som då inte skulle bli av. Och kom ihåg att jag träffade någon rappare i Stockholm när jag hade släppt den här skivan som sa så här, fan. Och jag tror att det faktiskt var Swingfly som sa det till mig, rapparen Swingfly, som sa så här att du, jag har spelat in på din låt, eller på den där tidigare, för 2 år sedan. Ja, för då hade ju han varit uppe i Sundsvallstudion och spelat in på det liksom.
Just det.
Så var det. Men idag är det annorlunda.
Jo, men nu kan ju liksom, alltså det, jag vet inte om jag är oinsatt, men det känns som att svenska beats håller väldigt hög klass.
Alltså jag tror att svensk musik generellt sett håller ganska hög klass. Och vi är ju rätt melodibenägna i många avseenden. Till och med jag som är en ganska monoton rappare. Men jag själv går ju väldigt mycket på melodin också i beats och så. Och jag har... jag har ju ofta fått den här frågan om jag har någon musikalisk utbildning eller om jag kan spela något instrument, och det kan jag inte. Men min musikaliska utbildning består av att jag började samla skivor i en rätt tidig ålder, och jag har lyssnat väldigt mycket på musik, och jag har alltid nästan en ljudbild eller en vision i huvudet på en låt hur den ska bli när jag liksom väl sätter tänderna i beat. När jag liksom tar ett stycke musik, en trumma eller någon gitarrsling eller vad det nu är för någonting, så vet jag att det här kommer jag kunna knöla till eller knåda till så att det blir någonting bra, förhoppningsvis. Sen är det inte alltid det blir så, men ibland blir det så. Jag tror att vi i Sverige generellt sett är, alltså för att svara på din fråga, så tror jag att vi är rätt bra på, ja, vi är bra på musik, helt enkelt. Svenska soundet, det låter kanske löjligt att säga, men det finns något sånt liksom sådär.
Men när det gäller det som du går igång på i beatsväg idag då, för det första, skiljer det sig från hur det var förr?
Alltså tillvägagångssätten kan ju skilja sig rätt mycket. Sen är jag ju en person som är liksom lite stöpt i 90-talet, så att jag... Mitt hjärta slår ju extra för den sortens låtar, vilket är absolut inte up to date med vad som är så här på tapeten idag. Men jag är också i en situation och en position där jag på något sätt inte riktigt bryr mig om det, utan att jag måste göra musik utifrån det jag tycker om. Sen om det funkar i det stora, då är det en bonus. Men jag måste ju någonstans utgå från vad jag själv tycker om, vad jag gillar att göra. Nu tycker jag att det har blivit någon sorts era där man börjar ta tillbaka gamla grejer, fast man gör det med någon sorts nytappning. Och det är väl också det som, om man ska prata om hiphop som musikstil, så är det, alltså när jag började hålla på med det här, då var det ju liksom en ganska liten subkultur. Och idag så är det ju världens största populärkultur.
den har ju gift ihop sig med poppen genom åren också och blivit mer
publik. Jättemycket, verkligen så är det. Och jag menar, jag gör ju rena poplåtar idag också, samtidigt som jag gör ganska raka rapplåtar också. Men jag, för mig är bara så här, jag gör det jag tycker är kul att göra och det jag känner för att göra. Och jag tror att det har varit mitt liksom utgångsläge hela tiden med min musik. Och sen har jag varit ganska, jag har laborerat rätt mycket. Och jag har sett det lite som jag oftast liknat det här vid bergsbestigning. Liksom att om jag gör en skiva med Salem Al-Fakir och Vincent Pontare och Magnus Lidehäll 2013, heter den Början på allt. Och man bara, oh shit vilken bra skiva. Jag var verkligen så här super, super nöjd med den skivan. Det blir ju kanske fel att gå och göra nästa skiva med dem då igen. Och då försöker jag liksom försöka hitta nya ingångar för att det ska vara ett nytt berg att bestiga. Så att varje skiva, eller om man ska prata om varje period som jag sätter igång i musik, måste vara som en utmaning där jag liksom hittar ett nytt berg att bestiga. Kan låta fånigt, men lite så är det. Och för annars blir det tråkigt att bestiga samma berg. Lyssnarna kommer inte heller bli utmanade. Och ibland så gillar jag att göra saker som är ganska smala, som jag gjorde en skiva med Mattias Glavå som är så här, han är väl någon sorts indie-konung i Göteborg. Och vi gjorde en skiva som heter Varholmsgatan, som var liksom en skiva med Franska Trion, Joel Alme, Hästpojken, som var, den var ju inne i den världen. Och det kanske inte är min största kommersiella succé, men jag de facto behövde göra den skivan.
Jag ser över stan nu från våning 12. Mitt tak, någon annans golv. Jag föll in i mitt tankesätt och surt vin i min andedräkt. Natten är lång, ensamheten, en vacker sång. Det svarta blir vita och det vita blir svart. Vill inte byta min plats, berikad natt.
Alltså, jag vet inte om man kan prata om underskattad, men oupptäckt skulle jag vilja säga att den är.
Ja, men det skulle jag nog också vilja hålla med om att den är. Men det är också sådär, den är liksom, jag är väldigt nöjd med de låtarna, de texterna och alltihopa. Men jag tror inte att allt kan inte bli heller liksom. Jag kanske har fel nu när jag säger det, men jag har ju också alltid känt sådär någonstans att varje gång jag gör musik så är det lite som att jag måste på något sätt bevisa mig att jag har varit uträknad. Så kände jag i alla fall tidigare år. Men nu kanske jag inte känner så länge, jag vet inte. Men det har ju känt så. Och återigen så kanske det låter motsägelsefullt om jag säger att jag gör musiken bara för mig själv. Och sen som den funkar för andra så är det en bonus. Men på något sätt så försöker jag nog bara göra det bästa jag kan. Och för att det ska bli så bra som jag kan få det att bli. Mm. Det är väl egentligen mitt utgångsläge. Och den skivan som jag ska släppa i hösten är liksom, det är mitt 14:e album. Mm. Så nu är jag liksom hållit på ett tag. Men jag tycker ju att det är för fasansfullt roligt fortfarande.
Jo, men alltså, ja, men om vi då konstaterar att den är lite oupptäckt. Jag menar, Fri eller I bruset är ju, de har liksom runt 85-80 tusen streams i skrivande stund.
De är inga storstreamare, de där, nej.
Inte jämfört med dina största hits liksom.
Nej, verkligen inte.
Men blir du någonstans frustrerad över att folk inte fattar vad fan du gör nu för tiden, eller?
Nej, det gör jag inte, utan jag tror så här att det som man brukar säga om mig är att alltså jag är en sån här, vad heter det, stadig lyssnarskara som liksom sitter där och maler liksom långsamt. Jag har inte så mycket sån här liksom jätteförverkeriraketer som sticker iväg och bara bam, så. Men musik idag har ju också blivit, det märker man ju också med skivbolag och så, det är ju en väldig fokus kring den här topp 50-listan på Spotify. Och jag kommer ihåg när jag kom upp med någon låt, jag tror det var Toppen av berg som jag hade gjort med Madimanya, som är en sån här superraket liksom. Och så sa jag, fan, jag är lite ångest över den här låten, den är bara 2.57 eller vad det var. Det är perfekt i Spotify. Mm. Så att det farliga med Spotify är väl att i och med att det har blivit en sån viktig del att vara på den där topp 50-listan för väldigt många artister, så har ju liksom musiken på något sätt, ska man säga, formats efter de digitala reglerna. Vilket betyder att det gör ett ganska stort intrång på det konstnärliga uttrycket. Det är inte skitpoppis att komma upp till ett skivbolag med en låt som är fem minuter. Mm. Och Vinden har vänt idag, titta på den är nästan fem minuter. Så att Det är lite speciellt, och jag kan tycka att det är jobbigt om man ska hela tiden förhålla sig till den där listan och göra musik efter den, för då är det bara låtar. det är det som också är det knasiga när man inte gör skivor. För då gör man ju bara låtar som aspirerar på att komma in på den här topp 50-listan. Och musik idag är ungefär som att släpper en låt idag så är den liksom het i ja, men typ en och en halv vecka. Då är det världens succé.
Men du ligger ju ändå på ett stort bolag liksom. Och jag vill inte vara elak på något sätt, men det känns ju som att alltså, du är ju en smal artist nu i jämförelse med hur det var. Men finns det andra liksom, alltså, synergieffekter med att jobba med dem? Eller vad man ska säga. För på ett sätt så skulle man ju kunna säga att uppenbarligen har de misslyckats med att kommunicera vad du gör.
Nej, men det tycker jag inte att de har gjort. Jag ser mig nog inte som smal artist, tvärtom. Jag ser mig nog som en ganska bred artist med liksom en stor publik som är någonstans mellan 8 år och 88 år.
Mm.
Ganska folklig.
Det är du ju också.
Ja, det är också. Men jag tror att om man ser till vad jag befinner mig rent livemässigt och när jag är ute och spelar, så känner jag också, nu när jag var ute på den här höstturnén till exempel, den här En kväll med Petter, så kände jag liksom att det här var otroligt liksom. Nu kan det ha varit på grund av att det var covid också, men det var liksom, det var ett sånt jävla sug. Och jag känner att publiken live är ibland, känns nästan större än vad den är på streamingen. Men å andra sidan så, jag streamar ju runt en, nu ligger jag väl på kanske, vad jag ligger på, 800 000 i månaden eller någonting sånt.
Det låter ju jättemycket när du säger.
Ja, det är där jag ligger. Men jag har en sån stor katalog också.
Ja.
Så det kanske är därför, jag vet inte. Jag brukar alltid ringa till Patrik Slipi som jobbar nu på Sony, som är en av mina bästa vänner liksom, och fråga honom om såna här saker, för att han är ganska duktig på att läsa de digitala mönstren. Jag är inte så bra på det. Som sagt, jag gör musik och sen så blir det vad det blir.
Och i skrivande stund har du skrivit, eller har du precis givit ut en låt som heter Besvikelsens melodi.
Exakt.
Som ju är väldigt fin och väldigt, liksom, känns väldigt allvarstyngd. Den är ju, där tänkte du kanske inte på topp 50 primärt.
Nej, den har ju inte ens en refräng.
Nej.
Nej. Men jag gör inte musik för att jag tänker på det sättet. Sen kan jag sitta med Myra Granberg och skriva värsta brakrökan liksom. Så kan det bli också.
Mm.
Men en grej som jag gjorde liksom, på min första skiva 98 var att jag, och jag tror inte att det var så där supervanligt att man faktiskt rappade om känslor. Alltså att man pratade om hur jag mår, eller jag har en låt med Kadar som heter Ut och in på mig själv, eller Du vet att jag gråter, eller Mitt sjätte sinne, eller Fäller en tår. Ja, det är en uppsjö. Det finns ju mycket som helst låtar som har liksom en, ska man säga, avväpnande. Att det är okej att vara ledsen, det är okej att uttrycka sorg eller svartsjuka eller svagheter eller vad det nu är. Och som kille är ju det, i alla fall i den här musikstilen, så har det varit en ganska tabu, liksom, lagt, eller tabu, jag vet inte, det är inte så vanligt det känns som.
Nej, får man säga.
Och jag har alltid känt att det är viktigt att för mig i alla fall, att kunna prata om känslor. Jag gjorde alltid det med min mamma. Det har varit en av mina styrkor liksom, själv, att jag alltid kunnat säga så här, om jag är svartsjuk så säger jag att jag är svartsjuk, eller om jag mår dåligt så mår jag dåligt, eller att jag är osäker eller ängslig över någonting eller vad det nu kan vara liksom. Och Besvikelsens melodi då, som vi pratar om nu, den är egentligen bara en låt eller en text som jag liksom på något sätt kände behövdes nu i den här eran vi lever i nu. Och jag ville bara på något sätt så här kan jag må ibland.
Mm.
Och alla behöver inte känna igen sig i den texten, men det finns säkert en beröringspunkt någonstans när man känner liksom att vi lever i en västvärld, vi är rätt lyckligt lottade allihopa förmodligen, men vi känner ändå någon sorts, jag vet inte om jag ska säga mental ohälsa, men liksom bara att inte alltid må så jävla bra helt enkelt.
Mm.
Ibland förstår jag inte ens på mig själv, jag är mitt i folkhavet men jag står helt själv. Vet jag mår dåligt men kan inte styra mina känslor, så jag går dit jämt. Man vill så gärna vara omtyckt och älskad och bygger murar för att inte känna sig så ensam. Besvikelse, förväntan, måste förlika mig med känslan. Min största kritiker, bäst på att döma mig. Mitt liv, ja, allt man kan önska sig. Ändå vill jag ligga under täcket och bara gömma mig. Rädd för att någon skulle glömma mig. Kanske är det för allt vin som jag har druckit, eller kanske är det för att jag vill vara så jävla duktig. Kanske är det kraven som man måste leva upp till. Kanske är det jag som aldrig vuxit.
Men du, det blir en hel skiva i höst.
Ja, det kommer en skiva i höst som har... Ja, men den har ett väldigt tydligt koncept som jag har haft i mitt huvud. Det brukar oftast bli ganska... Det brukar oftast bli ganska genomarbetat när jag liksom har konceptet klart typ 1,5 år innan det här ska ut. Och det som hör till det är att jag också gör konst till det här också. Och det ska liksom höra ihop. Så det här är också för första gången som jag liksom verkligen samkör de här två sakerna tillsammans.
Men om du måste bestiga ett nytt berg, alltså, kan du beskriva rent tematiskt vad det berget är den här gången?
Jag tror att det handlar mycket mer om att jag tror alltså fram till att jag firade 20-årsjubileum 2018 så hade jag en enormt så här hård arbetsmoral, pumpade på, gjorde skivor efter skivor efter skivor efter skivor. Du vet, mina största hits var låtar som kom 2018. Mina stora låtar var ändå, de gjorde jag liksom i någon sorts, när jag var typ 45 bast. Och jag kände någonstans att så här, när jag är klar med de här 20-årsjubileumet, då släppte jag 3 skivor 2018. Lev nu, 98-18 och dö sen. 3 skivor, bam, bam, bam. Därefter det, då kände jag så här, nu ska jag bara åka rullskridskor och göra liksom, du vet, känna av lite så här, vad vill jag göra för någonting? Då gjorde jag Varumsgatan, först och främst. Och sen så kom covid där omkring. Och då släppte jag 2 låtar. Då släppte jag en som hette Förutom dig och Bara för bra. Bara för bra är en duett med Myra Granberg. Sen började jag liksom... Jag jobbade jättemycket i studio eftersom jag byggde en studio 2020. Och så jag bara spelat in och spelat in och spelat in och spelat in. Och inte känt någon direkt så här... Nu måste jag ut med massa musik. Och sen så på något sätt så kokade jag ihop det här till det som ska bli den nya skivan. Och börja nu, sakta men säkert, kabla ut grejer. Och Besvikelsens melodi, som precis är ute och som är liksom egentligen bara som en... Det är jag som rappar 2 verser om hur jag känner mig. Jag bara la det som ett litet mellanspel. Mm. För att jag känner att så kan man göra. Och då sa alla så här... Då sa till och med på skivbolaget var det så här... Ja, och det här släpper vi inte på en fredag. Det här släpper vi på en tisdag. Mm. För normalt sett släpper de ju alltid musiken på fredagar. Och så ska de vara på fredagslistan och hej och allt det där. Så nu släpptes det här på en tisdag. Och ska jag vara helt ärlig. Jag är inte alls lika inkörd i alla release-tankar längre. Som jag var förr i tiden. Nu är jag mer att jag skapar musiken. Och sen så släpper vi den. Och så har vi våran lilla liksom... plan på hur saker och ting ska göras. Det jag gärna vill göra är att försöka hålla det levande så länge som möjligt och få fler människor att upptäcka dem såklart.
Men du har inte åkt runt till olika skivbutiker med Besvikelsens melodi på vinyl?
Nej, det har jag inte gjort. Nej. Däremot så kommer det nog dyka upp på vinyl, det skulle jag kunna tänka mig.
Mm. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente!
Vi började med att prata för en stund sedan om att du gör liksom, du har många hjärn i elden och du verkar må bra av det. Men för 25 år sedan, då hade du ett hjärn i elden, eller?
Ja, det hade jag ju. Mm. Då kan du fatta hur driven jag var då också. Eftersom jag puttade in all energi i det. Men jag hade inte riktigt heller det goet som jag har idag. Vilket jag tror sparkade in ordentligt i runt 2003. För då fick jag mitt första barn. Kände ju ansvarstagandet kring det. Plus att jag hade ganska tuffa år runt 2003, 4, 5. På alla möjliga plan liksom. Men också i min sort, vad ska man säga, musikkarriär gick kanske inte så som jag hade tänkt mig. Så att där någonstans efter det så föddes ju också ett enormt liksom go, kan man väl säga. Men precis som du sa, när jag debuterade så hade jag ju bara det där. Fast jag visste ju att jag redan då satt och liksom funderade på saker som jag ville göra, andra grejer. För att jag var för rastlös själ. Jag hade inte bara kunnat göra musik. Det hade inte funkat för mig. Jag hade liksom, det hade inte stimulerat mig tillräckligt.
Klassisk ADHD-grej? Frågetecken.
Jo, men så är det säkert. Eller det är det. Eller det vet jag ju. Det är redan utrett och klart och alltihopa. Men jag nämnde det och pratade om det då, där och då. Men idag så känner jag nästan som att det är ju nästan ett rally liksom utav det. Så att jag ser det snarare som att vi har hittat en benämning på en viss typ av människor så som vi är lagda och beter oss. För att det här måste ju ha funnits på 1700-talet. Det här måste ha funnits.
Ja, gissningsvis, ja. Mm.
Eller hur? Mm. Ja. Så att det är bara att vi har liksom på något sätt ringat in det här, och så benämner vi det här med olika bokstäver, om det är ADD eller ADHD eller vad det nu är för någonting. Men i mitt fall så har det varit som att jag har mina olika verktyg, mitt sätt att göra saker och ting. Jag kommer in här, jag sätter mig i din soffa, jag har mina lister, jag följer dem. Allting är väldigt strukturerat och måste vara det. Och jag vet, där är till exempel jag och min fru... Michaela är ju, vi är olika där, för att hon kan ju vara, hon har lättare att ha kaos runt sig än vad jag har. Jag har jättesvårt när det blir kaosigt så här. Jag kan inte ställa mig och laga mat här om det är stökigt i köket. Då måste jag först städa upp köket och göra ordning där.
Diskmaskinen måste vara tömd.
Ja, så måste det vara. Och jag har små ordningar, väldigt byråkratiskt uppbyggt i huvudet, och jag vill göra saker och ting, och precis som jag vill jobba med musik på morgonen där, jag vill göra de sakerna, jag vill göra Sen att jag gör alla de här grejerna är ju att jag, det är väl också en effekt av det hela. Jag vet ju, det är jättemånga gånger jag har suttit i möten med Patrik sådär, och några stycken i, vi har pratat om musik, turné, musik eller vad det nu är för någonting, och så säger någon så här: ja, men man kanske ska ringa dem där och prata med dem så här. Ja, men då kan man ju, kan vi göra det då. Och så kan de där och så pratar man vidare så här. Då har jag någonstans där lämnat det där mötet. För att jag säger att jag ska vänta kaffe eller någonting. Under tiden jag gör det, då ringer jag de där människorna.
Mm.
För att sån är jag, liksom ligger på hela tiden. Och du pratade om det här med när jag debuterade och att jag hade bara den grejen. Det jag gjorde då var att jag ställde mig liksom i postrummet på skivbolaget BMG som låg här i Gamla stan då på den tiden innan det blev Sony. Kollade upp alla DJs som man kunde skicka skivor till. Såg till att det blev gjort. När jag kom hem på kvällen så la jag mig på huvudkudden och tänkte så här, kan jag skicka ett paket till eller kan jag ringa ett samtal till för att liksom på något sätt göra situationen bättre? Kunde jag det så gjorde jag det. Och det är nästan en kompis till mig som är lite äldre än mig, som har varit lite så här mentor också. Han sa det att du har ett lutherskt sätt att arbeta. Nej, men att jag hela tiden så här, att plikten är alltid det viktiga. Plikten. Liksom, har du sagt att du gör det här, då gör du det. Det spelar ingen roll om du står där med ett ben. Liksom. Du ska göra det. Mm. Så är det bara.
Plikten framförallt. Det var gamla kungens valspråk, va? En ganska bra albumtitel.
Ja, plikten framförallt. Det är en bra albumtitel. Nej, men så och det då liksom kombinerat med någon sorts hyperaktivitet, absolut, 100%, så kan det vara.
Jag tänker att när du slog igenom för snart 25 år sedan, vi snackade om det, att då var en artist och en spade var en spade så att säga. Och du var ju tidig med att göra andra grejer, och då undrar jag så här, var det också lite grann att du skulle kunna ha något annat ifall det gick åt helvete? Att du inte skulle ha alla ägg i samma korg?
Både ja och nej. Jag skulle vilja säga så här. Det är klart att det finns en liten sanning i det där. Men det är inte hela sanningen. Utan jag tror att jag har nog bara varit som person ganska spretig. Och velat göra mycket. Och alltid ryckts in i olika saker. Och blivit passionerad i olika saker. Samtidigt som jag... Det finns ingenting som jag tycker så illa som liksom det här med... Att man måste vara i ett visst fack för att man är en viss sorts artist eller gör en viss sorts musik. De där liksom murarna bröt jag ju jättetidigt i min karriär. Och samtidigt så tittade jag nog också på amerikanska artister och såg att de gjorde massa entreprenöriella saker. Att man var entreprenör, att det var liksom en del av det hela. Och det såg väl jag också.
50 Cent måste inte göra många knopp.
Det vet jag inte.
Jag tror att han sålde något jävla vattenmärke till Coca-Cola för,
ja, så var det säkert. Men jag gjorde 1000 miljarder olika grejer, och jag tror att en del av det var väl också kanske att jag kände så här att jag jobbar med ett hotell i Åre som heter Granen. Jag driver en egen vinimport som startade för 2 år sedan. Jag gör liksom massa olika. Jag tror att det är liksom på något sätt en så här, visa lite för mig själv att jag kan ha ett riktigt jobb. Även om jag har varit då på pappret en framgångsrik artist i över 20 år, så har jag aldrig sett någon trygghet i musik. Alltså musik har varit en passion som jag haft, men jag har också vetat vad jag har i potten när jag lägger all tid på det. Och hur mycket jag behöver jobba och så för att det ska fungera. Men det är, jag tror att min drivkraft till att göra massa olika saker, det har mer att göra med att jag är sån som person. Och då på den tiden så var det så här, det var ju väldigt tabubelagt som artist att hålla på med andra saker.
Jag tycker det är inspirerande. Jag tänker också att idag finns det ingen artist som bara är artist.
Alltså nej, så här... nej, idag är det ju så. Och jag menar, jag vet till och med, och det här är inte för att på något sätt så här... slå tillbaka, utan det är väl mer så här, jag vet att folk som kanske kritiserade mig då tidigt i det skedet idag själva gör 1000 miljarder grejer också, så att det handlar väl bara mer om hur acceptansen är. Jag tror att just i Sveriges fall så handlar det lite om vad vi stöpta i för form också. Vi stöpta i public service med 1:an och 2:an, vi hade inte reklam på tv, reklam kom senare. Att liksom gå utanför de här comfort zonesen var ju liksom otänkbart. Helt enkelt.
Återigen då, kanske lite mod eller?
Ja, men modig är jag nog. Men jag tror inte att jag är så medvetet modig, utan jag tror att jag handlar bara om att jag är en högrisktagare.
Om man skulle vara taskig och om jag får hämta lite från mitt eget liv, så kanske man skulle kunna prata om dåligt konsekvenstänkande också, eller?
Du är inte taskig när du säger det. Jag brukar säga, det är ungefär som när man pratar om, jag pratade någon gång om så här, Så mycket bättre. Första säsongen. Vi är 7 artister. I manuset skulle de ju 8. De fick inte ihop det. Vilket betyder att vi då som var där, jag, Lasse Berghagen och allihopa, och du vet, Petra och Lil Babs, vi var ju 7 artister med noll konsekvenstänk. För att vi på något sätt hoppade på det där tåget som då, där och då, såg ju helt galet ut. Men sen så blev det ju en bra sak. Men alltså så här, jag brukar också resonera på det här sättet. När jag ger mig in i någonting som skulle kunna vara ett magplask, så utgår jag alltid från att så här, jag ska göra det absolut bästa jag kan göra. Jag kan inte vinna alla i det här rummet eller i den här hallen eller i rutan eller vad det nu är. Men jag kan i alla fall göra mitt bästa. Och då kan jag alltid gå därifrån och känna någonstans att så här, okej, det blev pannkaka här, men jag gjorde i alla fall mitt bästa. Jag hade inte kunnat gå därifrån och känna att jag gjorde halvdant och så blev det pannkaka. För då hade jag lagt det på mig. Annars ska jag bara säga så här, vet du vad, jag gjorde mitt bästa, jag kan inte göra mer.
Men du, speaking of which då, jag menar, du har ju å ena sidan haft den här väldigt publika artistkarriären, å andra sidan en entreprenöriell sida, och på den entreprenöriella sidan, har du gjort några magplask där som du har lärt dig skit av?
Ja, absolut. Jag har varit med en herrans massa olika grejer som kanske inte har flugit som ni borde ha gjort eller vad det nu är. Men det är bara sådär, jag tittar inte i backspegeln utan jag tittar framåt och tänker att okej, då blev det inte så. Och man kan inte vara på alla ställen samtidigt. Mm. Så är det ju.
Har absolut. Du satsat pengar på massa startups och skit?
100% ja.
Okej.
Okay. Ja. Och ibland har det varit bra, ibland har det varit dåligt. Men det, jag tror att jag idag, 2022, är en betydligt mera lugnare person i hela den här världen och hela det här liksom. I ärligt talat så pratade jag faktiskt, jag ringde min fru idag, vi snackade och jag sa det att det kanske är läge snart att börja liksom varva ner, eller liksom inte varva ner eller växla ner liksom, på något sätt bara trappa av lite grann och inte liksom känna den här liksom gaslågan hela tiden som man har gjort.
För nu har du varit ute och åkt kors och tvärs.
Jag har gjort det så många, många år. Och jag känner ibland att så här, vet du vad, det kanske är snart läge för att liksom bara så här, vet, lugna ner sig lite grann. Och med det sagt, jag kan alltid göra musik, för jag kommer alltid kunna skriva låtar och vilja göra musik. Men jag kanske inte behöver göra det på det här sättet längre. Jag kanske inte behöver känna den här lutherska plikten att jag måste hela tiden. Utan att jag väger ju hela tiden allting också mot vad jag har i vågskålen. Och den andra vågskålen är ju familjen liksom. Mm. Alltså nära och kära. Och det är jobbigt att alltid liksom, men det är jobbigt att nästan aldrig kunna säga ja när kompisar ringer och frågar om man ska göra någonting. Eller om man kan hänga med på någonting eller göra någonting. Att det alltid är så här, nej jag kan inte, för då är jag i Ludvika liksom. Mm. Eller då är jag där, eller då är jag där, eller då ska jag göra det där, eller.
Men känner du också att du ligger på minus på familjefronten liksom?
Alltså i mitt samvetes skull så kommer jag för evigt ligga på minus. Jag tror inte att vi som grupp och som familj och som liksom vad vi är för någonting, så tror jag inte att vi riktigt tänker på det sättet just nu. Däremot så är vi nog ganska överens om att det här är inte för evigt. Att jag ska vara borta så här mycket. Mm. Så är det nog.
Ja, samtidigt så kan man väl tänka sig, om det är lite som du säger, dina unga vet väl inget annat än att du är borta.
Nej, men så är det kanske. Men återigen, jag vet inte. Eller så är det så här att man håller på att eftersträva någon perfektion, någon utopi, liksom att så här måste det vara på det här sättet. Jag vet ju också hur jag blir när jag inte får ösa på med mitt kreativa. När jag inte får uttrycka mig, när jag inte får. Därför jag tror målningen för mig är så viktig, för att jag gör den hemma med min familj också när jag är hemma. Och det påminner mig ganska mycket om min pappa också, för att han jobbade jämt, alltså konstant. Men han jobbade hemma. Han hade stort ritbord vid soffan där vi satt. Och han satt alltid och ritade bredvid oss när vi satt och tittade på tv eller vad vi nu gjorde, för vi var i det rummet hela tiden. Jag skulle aldrig kunna säga att min pappa inte var närvarande, för att han var alltid närvarande, men han var alltid samtidigt arbetande liksom.
Det där låter som en kanonlösning. Du får bygga en studio i vardagsrummet.
Ja, men lite så, eller hur? Någonting sånt. Och sen, nej, men det var verkligen så. Så kunde han gå och lägga sig, så sov han liksom en halvtimme i soffan. Och så gick han upp och så fortsatte han rita. Och så höll han på så här. Mm. Det var för mig en väldigt trygghet.
Mm. Du kanske har besvarat den här frågan, men hur tankar du energi då?
Nej, men jag tankar energi genom att jag tror att den här träningen är en stor del för mig. Att jag får väldigt mycket av det. Och sen hitta små njutningar i tillvaron hela tiden. Som ikväll ska jag gå och träffa en kompis som jag pratade om tidigare. Han som har varit lite mentor för mig, som är en nära vän. Hitta liksom små grejer hela tiden som ger mig massa energi. Sen får jag ju supermycket energi när jag är med mina barn. Det är ju enormt mycket. Lika mycket som man blir trött så får man ju massa energi. Man får ju massa härlig energi. Och jag är inte riktigt i det där läget att så här, jag skulle behöva åka iväg och sova i 2 veckor på ett hotell. Liksom. Det händer inte, det går inte.
Mm. Men har du mycket oro i dig?
Ja, alltid haft.
Okej.
Okay. Ja.
Vad är du orolig för?
Det är för allt möjligt. Men det är ju... Jag tror att det ligger bara i min släkt, tror jag.
Okej. Okay. Är det katastroftankar liksom?
Nej, det var nog mera sånt förut. Men jag har någon textrad nu som på en låt här som jag säger. Liksom fyller upp mitt schema för att slippa känna efter. Mm. Och det är väl lite ett sätt ibland att göra saker och ting. Att när det liksom händer så mycket grejer och det bara rullar på, så hinner jag inte riktigt ta in allt. Det andra skiten som sker runt omkring mig eller som jag oroar mig för, som är mycket större liksom. Och det kan vara allt från världen, som saker som händer i världen, men också jag hade ju nog en period i mitt liv, jag var väldigt hypokondrisk när jag var liksom yngre. Jag vet inte, jag är nog en orolig själ, men jag är också nog en sabbad själ i och med att jag har jobbat så hårt som jag har gjort i så många år, så jag har väldigt svårt att liksom tända av. Men Michaela säger det, hon bara, när du är på koster, det är den enda gången, då stänger du av helt. Jag har aldrig varit med om något liknande sen. Det är helt sjukt hur du liksom bara totalt frisläpper dig från allting.
Mm. Då är du i harmoni.
Ja, fullständig harmoni. Mm. Det är också för att där är liksom på något sätt, jag vet inte, mina föräldrar är där. Jag reste aldrig när jag var liten, förutom att vi åkte liksom någon bilresa till Italien. Men annars åkte vi dit, det var där vi var. Så det är väl för mig, och där väldigt mycket av mina vänner finns där, och det är alla möjliga åldrar och kön, och det är liksom allt från gubbar till tanter till yngre till liksom folk som jobbar i där ute.
Men om du är i harmoni där, skulle det kunna vara, alltså, skulle du inte alltid kunna vara där då?
Nej, för det skulle nog...
Då skulle den där skiten äta in sig.
Ja, men
sig.
Det blir lite som att äta prinsesstårta varje dag. Det blir liksom... jag tror inte att det är ett bra förhållningssätt. Det bästa är... Vet du vad? Egentligen, för att svara på din fråga där om att hämta energi. Ja, kanske där att jag gör det. Att jag liksom hämtar energi. Svarar liksom... Kroppen på liksom samla på sig... nya grejer och så, för det är alltid, det är någon sorts paradiskänsla att ta sig dit, tycker jag.
Mm. Men jag gissar att det är alltid något skit som ska fixas där också, eller?
Det är det absolut, men jag ser inte de grejerna på samma sätt som jag kanske tänker på här. Sen har jag vänner som finns där ute och som hjälper mig och sådär. Jag känner mig alltid så otroligt trygg omhändertagen och liksom älskad. Alltså på riktigt älskad, verkligen. Alltså, jag har många riktiga vänner. Men där har jag verkligen en klick av människor som älskar mig. Det vet jag.
I flera intervjuer så har du pratat om liksom i dina svackor. Och jag vet inte, jag hoppas att jag inte liksom petar i gamla sår. Men du har pratat om liksom att du har inom citationstecken gått ner i. Och då har jag läst det som att du har druckit för mycket helt enkelt. Och jag då som har brottats med alkohol i liksom ja, men hela mitt vuxna liv. Antingen så har det varit alldeles för mycket, eller så har jag varit tvungen att vara vit. Och nu försöker jag liksom få det här att funka på något sätt och dricka lite lagom. Men det är alltid en kamp för mig.
Mm.
Det känns
känner som att du lätt tas iväg och att det blir för mycket?
Ja, det blir väldigt lätt för mycket.
Mm.
Nu vet jag, jag tror att jag har kommit över ett krön, för nu kan jag liksom bli mätt på alkohol.
Det kan jag bli också. Ja. Jag blir också det.
Men har det varit knepigt för dig att hitta den balansen?
Alltså jag tror att det beror på hur mycket man ljuger för sig själv. Jag tror att balansen, jag pratar rätt mycket med Alf Tumle om det här, som vi båda jobbar ändå de facto i vinvärlden, fast med lite olika, i olika roller. Han är ju skribent och jag är importör, men som sagt, vi provar mycket vin och sådär. Men jag tror att en del av det har varit att vi på något sätt tycker att hittar man en sorts balans i det hela så funkar det. Men jag tänker ganska ofta på att jag så här, men nu borde jag kanske ta en vit period här och kanske skita i att dricka vin. Liksom.
Måste du stipulera regler för dig själv?
Nej, det behöver jag inte riktigt göra. Däremot så tror jag att det är att man kanske behöver välja att man kan prova vin, men man kan faktiskt spotta också. Mm. Och det går att göra på middagar och sånt där också. Det är inte konstigt liksom att göra, även om man kan tycka det till en början.
Men jag kan ju tänka också, jag har inte varit hemma hos Alf, men jag kan bara tänka, vad fan gör man med alla jävla slattar? För det måste ju vara liksom 1200 flaskor som han har öppnat. Men inte.
Nej, men man häller ut allting.
Okay.
Det gör man. Och det lär man sig efter ett tag. Att annars skulle det inte gå överhuvudtaget. Det kan inte vara så att du säger, det här måste jag dricka upp. För det här råkar vi öppna då måste vi dricka upp det här.
Ja, eller göra Boeuf Bourguignon.
Det kan man göra, absolut. För det blir ju, man kan ju spara vin och göra sådana saker. Absolut, 100%. Nej, men jag tror att generellt sett, jag skulle nog säga snarare att jag också har känt väldigt mycket med mat. Att jag inte ska äta för mycket skit och sådär. Och vill investera i min kropp, dels för mina barns skull också och för mig själv såklart. Men att jag, min pappa fick ju strokes och hej hå liksom. Och de kanske inte rörde och motionerade så mycket, mina föräldrar. Och ibland kan jag tro att det också är lite därför de vek av tidigare än vad de kanske behövt göra.
Mm.
Så med det sagt så tror jag också att jag investerat rätt mycket i mig själv. Så jag vet inte, det är too much of anything can make you an addict, som man brukar säga.
Mm.
Så är det.
Men du måste ju också ha, för min egen del var ju liksom, ja men, andra halvan av 90-talet och första halvan av 00-talet var ju relativt jävla mycket koks och amfetamin och sådär. Alltså,
jag har ju aldrig provat det.
Okay.
Det är det som är grejen. Folk tror mig inte ens. Men jag har ju aldrig gjort det. Och jag har rökt gräs och sådär, absolut. Men, och det gjorde jag i en väldigt tidig ålder. Och så jag tror att en avskräckande effekt för mig kan ha varit att jag var i New York-resan 93-94. Där skrev de om i tidningen, tyckte de var jävligt spännande. Men det var, jag fick ju liksom någon sorts psykos när jag kom hem. Och min mamma körde mig till Dalagatan där de hade en mottagning då.
Mm.
Och sen efter det så kände jag bara att det där är någonting som spökar med min hjärna. Så jag klarar inte av det. Sen dess har jag liksom aldrig, jag liksom inte, det har varit vin.
Mm.
Det är där jag är. Och jag tror att det också är ett av de, det är förmodligen en anledning varför jag fortfarande är på bana idag också. Tycker det är läskigt med sånt.
Men sen är det ju så här också, vi är årskamrater.
Är du 74 också?
Ja. Och helvete vad det tar tid att bygga muskler när man är så här gammal som vi är.
Ja, nu är det, märkte jag också. Nu är jag tillbaka i träning och sådär. Jag märkte det här om dagen. Att jag blir så fruktansvärt svag. Alltså, och så ser, liksom, vet jag hur det var när jag tränade. Jag liksom glömde bort när jag tränade när jag var typ 30. Och man bara kände av direkt att det här, nu händer det grejer. Men det är jättesvårt att bygga muskler. Och det är svårt att, men man får bara jobba hårdare helt enkelt. Du måste göra allting dubbelt så mycket.
Mm.
Eller dubbelt så hårt.
Men du, den hypen som du levde med de första åren.
Första två.
Ja.
Tre, nej två.
Det är så du ser,
ja, jag skulle säga det, två, tre.
För så kändes det ju inte för till exempel mig. Jag tyckte ju att du var jävligt bra. Jag kommer ihåg, jag såg dig i Åre. Jag tror inte jag har berättat det för dig. Men jag såg dig i Åre kanske typ så här 2008. Och det var så jävla bra. Och det var liksom någon jävla källarlokal. Och det var lågt i tak. Och händerna var verkligen i taket. Men hur som helst, alltså det här med att ha hype då och sen inte ha det och bli lite bortglömd och sådär. Hur har det varit? För det känns som att du har liksom, alltså det har gått liksom i vågor nu i 25 års tid.
Ja, gud, det är så svårt. Det är svårt att veta. Alltså när man pratar om det med hype, då pratar jag om att jag var så här debutanternas debutant när jag liksom debuterade 98. Och det blev en sån stor liksom grej. Och det blev så mycket så att det liksom kokade över i stort sett. Sen så, där någonstans började liksom det här som vi pratade om, det här med lite tuffare åren, 2001, 2, 3, 4, där någonstans vände det 2006 liksom, började ta fart igen. Men jag drivs ju lite av det här liksom Rocky Balboa-tänket som jag brukar säga, att man kan slå på mig rätt länge och man kan slå på mig rätt mycket, men jag kommer någonstans i slutet av dagen ställa mig upp och slå tillbaka och jag kommer slå hårt. Men jag tror också på principen av att det är ungefär som att du står och bankar på en dörr. Till slut så briserar den där dörren. Och du såg mig 2008. Jag skulle säga att från 2006 började jag liksom klättra tillbaka ordentligt. Och jag tror att jag har alltid varit en slugger liksom. Och fortsatt och liksom matat på. Och det får bära eller brista. Ibland så funkar, ibland funkar det inte. Men jag gör ju det jag gör. Och ibland så är jag liksom överallt och ibland är jag inte. För mig har det någonstans landat i... Jag tror det handlar så mycket om att utveckla sig själv också. Och göra alla andra olika saker som man gör. Och du vet det här, man pratar om 98. Ja, då gjorde jag bara det. Men det var ju också så här, det fanns ju ganska mycket regler. Du fick ju bara göra det. Mm. För gjorde du någonting annat så var du ju en sellout, eller så var du kommersiell, eller så var du... Ja, men det var ju jättekonstigt liksom. Det var ju bara så här, första gången jag cyklade någon cykelrace, och det var väl typ 2008-2009 någonstans, hade ett par cykelbyxor på mig. Det var bara, det var knasigt. Det. Så att det har hänt ganska mycket genom åren, och jag har varit med så himla länge, så att idag så är någon sorts... Jag vet inte hur man ser på mig idag, men jag gör massa olika saker. Och jag har inga problem med det. Jag tycker att det är, så länge det är saker som driver mig eller jag tycker det är roligt eller vad det nu är för någonting, så, och jag är engagerad i det, så gör jag det. Och jag tappade lite svaret på din fråga, men jag tror att medicinen i det där är att inte slås ner för mycket av motgångar, utan att visst, så kan det vara, men det är bara att fortsätta.
Det här lever ju jag också mitt i på något sätt, att man en gång i tiden var allas gunstling och det var det coolaste som fanns att liksom prata om det jag gör.
Mm.
Och sen är det inte det, och sen så liksom, men så kommer man upp lite för man intervjuar kungen eller sådär, och sen så alltså, dalar det ner lite, och sen så kanske man släpper en bok, så går det upp lite igen och sådär. Men det är ju inte så här att ha hype eller vara hatad av alla, utan det är ju att ha hype och ingen bryr sig. Det är det som är den som är lite jobbigare, tycker jag. Alltså att, förstår
men
du vad jag menar?
Berörs du mycket då? Tänker du mycket på det?
Jag tänker nog inte så mycket på det, men jag kan ju också tänka att fan vad dum jag var som inte njöt mer av de där åren.
Ja, så kan man ju absolut göra. Men jag... Eller vet du vad? Jag tänkte, ibland så har jag tänkt så här, åh gud, jag borde ha stannat upp och njutit av det där och så. Men fan, skitsamma. Då hade jag ju inte kommit dit det jag gör idag. Utan att, för mig är det så här, när jag gör en show, jag kan förbereda den där showen i hur länge som helst. Och så gör jag den ikväll. Imorgon så kommer jag inte ens tänka på den. Mm. För då kommer jag inte ens, åh fan vad fött det var eller något sånt här. Utan jag kommer tänka, vad är nästa grej? Mm. Vad är det nu som gäller, som jag ska göra? Och jag tror att, i och med att jag kände mig nog så... liksom slungades in i den där branschen, tappade fotfästet ganska snabbt med att det blev så mycket av allting, och så kom de här liksom lite mörkare åren. jag blev nog så kölhalad av allting där. Så jag kände nog, någonstans där så utvecklade jag min ska man säga, någon sorts inre trygghet i att det här är vad det är. Liksom. Jag gör musik och jag är så otroligt tacksam. Jag har jättemycket lyssnare som vill lyssna på min musik och som är allt från fyrbarnsföräldrar till äldre tanter och gubbar till små barn. Liksom. Det är en blandad kompott. Och jag orkar inte tänka på vad som är in och ut och trendigt och det så här. Kom ihåg, det här har jag berättat tidigare i någon intervju, det var att så här, Nöjesguiden gjorde någon recension på mig på någon skiva, eller typ min fjärde skiva eller någon sån, tredje kanske var. Då hade de liksom genrer, så hade de så här hiphop, soul, indie, hårdrock, folklig hiphop. Där hade de satt mig. Mm. Som en så här markering. Och jag är så här, för fan vad jobbigt att vara så känslig, att bli berörd av allt det där. Jag är någonstans bara, jag vet vad, jag kan inte bry mig mer längre. Det är, och det viktigare är för mig är hur jag mår och vad jag vill uppnå med mina egna ambitioner den tiden jag har kvar här. Mm. Jag är fyller 48 nu och jag känner att det var som när jag och Michaela köpte en gård uppe i Åre och stod vi där och liksom, valet och kvalet, ska vi göra det här? Då säger jag så här, vet du vad, om 20 år lite mer, då är jag 70 år. Vad fan står vi och tänker på? Vi kör. Du vet. Jag kan inte bry mig längre. Det är så här, jag gör det jag gör. Och så, sen om jag är in eller ut eller höger eller vänster, vad jag nu står någonstans, skitsamma.
Du, innan vi lägger på, hur tänker du att den svenska hiphop-scenen mår idag?
Oj. Wow, vilken fråga.
Wow som är bra eller wow som är dålig?
Nej, alltså wow är att det hade du frågat mig för 10 år sedan hade jag bara liksom lagt ut en doktorsavhandling på det hela. Jag känner att jag inte riktigt har samma koll idag. Jag har inte lika mycket koll på alla artister. Det är liksom en ny generation av rap som har växt fram. Och jag syftar inte bara på liksom det som media pratar mycket om, det som kallas för gangsterrap och allt det där, utan soundet generellt, bara hur allting är och hur man gör saker och ting. Du nämnde någonting tidigare om att liksom korsbefruktningen med pop den är ganska nära. Det är ju väldigt melodiöst, det är väldigt sjungande. Sen om texterna är stenhårda eller vad de nu är för någonting, så är det fortfarande väldigt melodiösa låtar. Jag skulle säga så här, det jag har alltid sagt om hiphop generellt sett är ju att hiphop är ju en resistent bakterie, så tillvida att om du har en musikgenre som är jättepopulär så kommer alltid liksom en, ja men du vet, intellektuell rap. Det kommer en motpol, det blir gangsterrap och sen så kommer det liksom champagne-rap och sen så kommer det ja, party-rap och så är det det och sen är det liksom någon annan sorts rap. Så fort det liksom ett sound blir för stort så kommer det alltid komma något nytt hela tiden. Och vi är väl lite i en sån era just nu. Och det är ett visst sound som gäller. Tittar man på vad de unga lyssnar på idag så låter det på ett visst sätt. Jag gör ju inte riktigt den sortens musik. Jag tror att jag gjorde en skiva 2004 som heter Ronin. Och Ronin gjorde jag på grund av att jag såg mig själv som en Ronin. Alltså det vill säga att jag gick någon sorts egen väg lite alen sådär.
Just det, en herrelös.
Ja men lite sådär liksom att jag kände mig väl kanske inte som att jag var den där. Hade så mycket tillhörighet till det hela, samtidigt som jag självklart känner en massa folk i hiphop-Sverige liksom. Men idag så känner jag mig nog ännu mera on the side, om man säger så. Det är svårt för mig att svara på den faktiskt, men jag kan tänka mig att, vad ska man säga, de tar ju över återigen. Det är en kultur som bara växer och växer och växer, och väldigt många unga människor attraheras av det, precis som jag attraherades av en gång i tiden, och uttrycka sig på det sättet.
Du, jag tänker mig att vi är redo för succémomentet alla sitter och väntar på där hemma nu, och det är ju frågor du inte fått förut.
Jaha, oj jäklar. Ja. Det har jag missat helt, men är det ett nytt nytt format här?
Relativt nytt.
Okay,
har du någonsin brutit mot regeln med uteskor på till exempel gymmet?
Ja, det har jag gjort.
Nästan varje gång, va?
Nej, verkligen inte. Jag skäms som bara den. Jag har gjort det, absolut har jag gjort det.
Mm. Ja, jag gjorde det nog så sent som ungefär idag faktiskt. Vad tycker du att Öland ska göra för att stil Gotlands Thunder?
Jag tror att Öland ska vara långdistanslöpare. Alltså i den månen att de ska förädla det de håller på med redan och jobba liksom med gastronomi, jobba med dryck.
Och ja, det är någon jävel som håller på med vin där, va?
Ja, ja, 100%. Jag tror att de kan göra massa sådana saker och mycket med, vad ska man säga, hospitality liksom. Mm. Mm. Och inte titta på att försöka göra det som Gotland gör, utan bygga sin egen kultur och egen värld. Nu pratar jag som att jag vore någon sorts Gotlands professor, eller Ölands professor, det är absolut inte, jag har alldeles för dålig koll, men det är vad jag skulle kunna tänka mig. Jag älskar att vara på Öland när jag har varit där, jag tycker det är jättefint. Mm.
Ja, de har ju också bro, det tycker jag är...
Till Kalmar, som är en härlig stad och som har också bra gastronomi. Jättefint.
Ja, kul. Har du något favorithål?
Favorithål, vad menar du då?
Du får tolka det precis som du vill.
Vilket hål som helst.
Ja.
Ja, gud.
Ja, det är en öppen fråga.
Vinflaskans hål kanske.
Mm. Det var väl bra.
Jag vet inte om jag skulle säga det. Ja, men jag skulle nog säga det. Ja.
Jag tycker också, jag läste en lång artikel om hålet i bagel.
Hålet i bagel.
Ja, det har också något.
Ja, det är bra.
Ja. Du, vad blir nästa stora grej inom snabbmat?
Om det inte är pizza nu så är det väl det, antar jag. Man pratar snabbmat. Jag tror däremot hamburgare tror jag är liksom helt... Jag tror folk är trötta på det. Mm. Jag tror generellt sett att det som kommer hända med snabbmat är att det måste bli hållbart. Mm. Det tror jag är det som kommer hända och det som kommer vara viktigt och förhoppningsvis väldigt gott. Mm. Så kanske att det kommer tillbaka någonting asiatiskt som är liksom känns fräscht och bara nice.
Lite klimatsmartare.
Ja, det tror jag.
Härligt. Du, Petter, om du inte har någonting att tillägga så tänker jag att vi säger ungefär så.
Vi säger så.
Ja, tack för att du kom.
Tack för att du kom. Jag lastar bilen med vax och landet runt. Håller stilen vass, sinkar lådor med skum.
140 på listan, kaos i entrén. Camp plus 25. Petter och hans senaste alster Besvikensens melodi är rykande färskt och finns alltså ute nu. Och det gör förstås även Sveriges kortaste talkshow Uppvärvning, som vi har valt att lägga på Värvets Instagram och Facebook. Producent colon Ninni Westin, utgivning av Acast. Jag heter Kristoffer Triumph och det här är den Petter-låt jag har spelat mest genom åren. Repa skivan med Petter och AFC och vi hörs om max en vecka. Hej då! Petter, glöm din beef, ta det sen. Jag kan visa hur ni gör igen. Smiley, AFC, ni vet vem. Två morgoner på plats, ingen rör vid dem. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Hold up!
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.